En podcast från Aftonbladet.
Hej, My Ravader här. Jag är inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Inför valet ska jag intervjua alla våra partiledare och nu är det dags för Moderaternas Ulf Kristersson. Välkommen hit, Ulf Kristersson.
Tack så mycket.
Du var i Fagersta i helgen efter skoldådet. Hur var det?
Det var sorgligt, förstås. Gråtande ungdomar, otroligt ledsna människor, sammanbitna professionella som hade hjälpt till. Men också, måste jag säga, väldigt fint att vara där. Att visa att vi är väldigt många som står vid Fagerstas sida, som tänker på dem, som är med i samtalen. Att också få vara vuxen, visserligen en vuxen som de inte känner, men att vara en av många vuxna som pratar med unga människor som har varit med om något helt fasansfullt. Det tyckte jag kändes rätt att göra den dagen.
Det kändes viktigt att åka dit.
Verkligen, verkligen.
Det här kanske är dina sista veckor som statsminister. Tidöpartierna ser ut att förlora valet. Vad hade ni kunnat göra annorlunda?
Nej, men där är vi inte alls. Inte det minsta.
Var befinner du dig då?
Jag befinner mig exakt 3 veckor före ett val. Jag har inte ens öppnat vallokalerna än. Förtidsröstningen tror jag börjar på onsdag. Mm. Så vi befinner oss nu i en fotbollsmatch i omklädningsrummet precis innan domaren startar matchen. Den som ger upp då har ju dåligt omdöme. Den som domaren har vunnit då har också dåligt omdöme. Så att nu börjar matchen på riktigt. Det är 3 veckor och jag är övertygad om att de här 3 veckorna kommer bli otroligt avgörande. När man knackar dörr så märker man ju att de allra flesta människor har ju förstås ett hum om vad de tänker rösta på. Men det är väldigt många som inte har bestämt sig. Så att jag känner mig väldigt trygg i detta. Jag har gjort valrörelse förut.
Även om ni skulle hämta hem det här gapet som finns mellan er och oppositionen så kommer ni ju med största sannolikhet ha svårt att få ihop en regering om Liberalerna åker ur riksdagen. Nu ser det ut som att de kommer att göra det. Jimmy Åkesson uppmanade ju sina väljare att inte stödrösta på dem. Vad är ditt budskap till dina väljare? Vad ska ni göra med Liberalerna?
Nej, men för det första, jag förstår ju att ni helst vill ha nyheter innan den finns. Liksom. Ni skulle vilja att valdagen har passerat redan, men det har den alltså inte. Den äger rum om 3 veckor. Och det är inte ni som bestämmer och det är inte jag som bestämmer, utan det är väljarna som bestämmer. Så jag har respekt för det. Det är 3 veckors intensivt arbete och den kommer också avgöra Liberalerna. Den kommer att avgöra Liberalernas framtid. Det vet ju de och det vet alla andra också, men det är valresultat som räknas. Sen har du ju helt rätt. Det är klart att inget parti uppmanar någon att stödrösta på ett annat parti. Det har jag aldrig gjort och det gör jag inte nu heller. Utan jag tror att alla är medvetna om att man måste vinna väljare på egna meriter. Och jag tycker också att Simona Mohamsson på alla sätt visar det också. Otrolig energi och kraft i detta. Och sen är det väljarna som avgör. Och det är klart att det är mycket bättre för oss om alla kommer in naturligtvis. Men som sagt, jag tänker inte ta ut varken segrar eller förluster i förskott.
Men historiskt så har ju också Liberalerna behövt stödröster. Så behöver de ha det även det här valet för att komma in? De ligger ju alltså under 2% i väljaropinionen. Det är ju otroligt långt.
Ja, jag brukar tänka så här, historiskt åker inte partier ur. Det är, så att säga, jag har också,
är det det du förlitar dig på?
Nej, men så att säga, brukar partier åka ur? Nej. Brukar något parti ha det tufft före valdagen? Ja. Så är det. Så att, men som sagt, alla måste vinna väljare på egna meriter. Nu har vi ju 3 veckors intensiva debatter och där är ju också Liberalerna en viktig spelare i detta.
Men det är ju inte som Åkesson att säga till dina väljare att de absolut inte ska stödrösta på Liberalerna.
Nej, men alltså, som sagt, jag säger att jag kommer alltid säga rösta på Moderaterna. Dels för att jag tycker att vi är bäst, men också för att ett starkt Moderaterna är den bästa garantin för en bra regering efter valet naturligtvis. Så att jag kommer alltid säga rösta på Moderaterna. Sen vet ju alla att våra 4 partier har ett väldigt väl fungerande samarbete och har haft det nu under 4 års tid. Så att alla vet ju att vi kan jobbet.
För det går ju också lite knackigt för er opinionen och en sak som brukar lyftas som ett sänke är er relation till Sverigedemokraterna. Det är många av era väljare som inte gillar SD. Var det ett strategiskt misstag redan nu att ge dem en plats i er regering redan nu?
Nej, det var det inte alls, utan vi har ju samarbetat väldigt nära under de här 4 åren. 6 olika stora politiska områden plus hela budgeten, så alla vet ju att vi kan samarbeta. Nu såg jag möjligheten att i en väldigt skakig omvärld få en majoritetsregering i Sverige för första gången på rätt många år faktiskt. Och att det skulle Sverige ha nytta av. Och den möjligheten tycker jag man ska ställa då i stark kontrast till det kaos som finns på andra sidan om man lägger ihop de fyra rödgröna partierna som varken är överens om att bilda någon slags regering, än mindre överens om vad den regeringen ska göra. Så jag tycker ändå att det blir en väldigt tydlig kontrast. Sen har du ju en poäng. Det är ju ingen hemlighet att det finns två partier som är mer, ska vi säga, mer kontroversiella och som fler människor inte gillar än andra partier. Och det är ju Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Det är också välkänt. Men det är också välkänt att vi är åtta partier i Sveriges riksdag. Man kan inte bilda en rödgrön regering utan Vänsterpartiet. Och man kommer inte kunna bilda en blågul regering på min sida utan Sverigedemokraterna. Det är de två alternativ som det här handlar om.
Men frågan är, vad du vann ju att du fick statsminister, blev lovad statsministerposten om ni vinner valet. Men Jimmie Åkesson säger nu att han vill bli statsministerkandidaten till 2030. Vad säger du om den ambitionen?
jag vet. Det är bra med långtidsplanering.
Men det är väl någonting som kan hända om Sverigedemokraterna blir större ner i det här valet och ni går i opposition?
Men jag har ju all respekt. Ni sysslar ju mest med spel och det är ju sånt man gör i er roll. Jag sysslar med att vinna ett val om 3 veckor som handlar om politiskt sakinnehåll. Valet 2030 tror jag för de flesta väljare ligger relativt långt borta. Det är alltså 4 år och 3 veckor dit. Det, där är inte jag just nu. Sen är väl uppenbart att alla partier i grund och botten vill vinna val, helst bilda egen regering, och jag vet ingen partiledare som inte ser sig själv som en potentiell statsministerkandidat. Det vore väl konstigt. Så att jag tycker man ska ha höga ambitioner. Sen vet ju alla att med 8 partier i Sveriges riksdag så är det inte någon som är i närheten av egen majoritet. Det är bara den som kan samla och låta sig samlas enas om politiskt innehåll. Den här klassiska frågan, vad vill du göra, hur vill du göra det och med vem vill du göra det? Har man inte svar på alla de 3 frågorna så kan man inte regera Sverige.
Sen du tog över som partiledare 2017, det börjar bli ett tag nu. Moderaterna har ju backat i 2 val och ligger nere under 17% i opinionen i vissa mätningar. Har du varit en framgångsrik partiledare för Moderaterna skulle du säga?
Det låter jag alltid andra avgöra.
Vad skulle du säga? Vad säger du till dig själv i spegeln?
Jag gör ett gott arbete och vi gör ett gott arbete. Det här är ju ett lagarbete, det förstår jag aldrig. Jag predikar alltid laget före jaget och det gäller inte minst om man har ett jobb som mitt. Man måste kunna samla människor också internt i ett parti och kunna få saker gjorda. Jag tycker att vi har visat den förmågan, både i opposition. Jag tror att ni i medierna skojade om oss under den rödgröna regeringen och sa att ni är regeringens tankesmedja. Det vill säga vi tog fram de konkreta förslagen, vi la dem på bordet, samlade ofta majoriteter mot regeringens vilja och fattade beslut. Jag uppfattade väl då att ordet tankesmedja kanske inte bara var berömt till oss. Utan sådär. Men vi visade till och med opposition att vi vill få saker gjorda. Vi sitter inte här bara för att låta tiden gå utan för att åstadkomma någonting. Och då har vi med råge visat, tycker jag, också i regeringsställning.
Men måste man inte också vinna väljare?
Ja, då har vi ju bevisligen gjort. Vi vann förra valet. Vi låg under i varenda mätning till och med på valdagen. Och vi fick ungefär vårt vanliga valresultat. Vi har legat på runt 20% historiskt de senaste med några ups och några downs som man backar tillbaka några decennier. Och vi låg under förra valet och det var ganska många som ni kan inte vinna det här valet. Och klockan 9:30 på kvällen eller 10:30 så stod det klart att vi hade vunnit valet. Så att jag menar, som sagt, tillbaka till fotbollsmetaforen. Den som ger upp i halvtid är en förlorare och den som tror man har vunnit i halvtid är också en förlorare. Så att det är valdagen som räknas.
Nu ska du få lite kortfrågor. Är du redo att svara så fort som möjligt, så kort som möjligt? Vi ska testa dina värderingar. 1 minut och klockan ticka. Har du städhjälp hemma?
Ja, på Sagerska har vi en städhjälp.
I ditt privata hem hade du det?
Jag hade det i mitt privata hem också. Mm.
Är det okej att ljuga ibland?
I princip inte.
Borde cannabis legaliseras?
Nej.
Skulle Jimmie Åkesson bli en bra statsminister?
Det tror jag inte.
Skulle Ebba Busch bli en bra statsminister?
Jag tänker inte dela ut statsministern hos någon annan. Jag kan jobbet och tänker behålla det.
Borde vara förbjudet att bära religiösa symboler som hijab, davidsstjärna eller kors i offentliga miljöer?
Frågan måste i vart fall ställas om det inte är så att det här sker mot många människors vilja egentligen.
Stryker du dina skjortor själv?
Ja.
Är det okej att flyga på semester flera gånger om året?
Ja, det måste vara en bestämma själv.
Borde svenska acceptera en lägre levnadsstandard för klimatets skull?
Nej, tvärtom. Högre levnadsstandard ger också utrymme för mer klimatinsatser.
Är det en god ton i den politiska debatten just nu?
Ibland.
Håller Moderaterna alltid en god ton i debatten?
Oftast.
Tycker du det?
Mm.
Brukar ni ha en diskussion om vad som är god ton och inte god ton i ditt parti?
Absolut. Även vi har ju någon gång behövt säga till människor hos oss att gör inte så där. Det har hänt. Det har ju hänt i andra på alla partier. Jag brukar själv vara noga med att den här extremt polariserade synen som vi ofta har i allt mer har i politiken, ofta av amerikansk förebild, den är otroligt skadlig. Jag är rätt rädd för en situation där vänner inte kan förbli vänner för man tycker olika politiskt, där familjer splittras och man tycker olika politiskt. Vi har sett det där i USA. Och orsaken till min rädsla är ju att det mesta de senaste decennierna, sen Kennedys dagar som har skett i USA, har också kommit till svensk politik. Så där tror jag att sampartier, vanliga medier, sociala medier, ett upptrissat tempo, det där tror jag är en riskabel brygd.
Vi byter ämne, vi ska prata om ekonomin. Mm. Enligt prognoserna så har svenskarna något av en kostnadsmocka framför sig de kommande åren. Höjda räntor och stigande inflation spås också. Ni har gjort en rad tillfälliga satsningar för att göra livet billigare just nu. Om vi ska påminna de som lyssnar så är det ju sänkt skatt på bränsle, gjort det billigare att tanka då. Ni har sänkt matmomsen, ni har subventionerat månadskort och kollektivtrafiken. Den ena sänkningen på bränslepriser löper ut bara veckan efter valet och månadskortet i december till exempel. Ska svenskarna förbereda sig på att det kommer bli dyrare att leva under nästa mandatperiod, tycker du?
Jag tycker inte att din beskrivning är riktigt riktig. Det är klart att...
Hur skulle du beskriva det?
Ja, den stora saken är ju inte att räntorna är på väg upp och inflationen är på väg upp. Den stora saken är att inflationen har gått ner från 10% till under 2%. Att räntorna gick mot en tredubbling och nu har halverats. Det är ju den stora berättelsen. Så det är väsentligt mycket bättre nu än det var när vi tog över. Däremot har du ju rätt i, och det påpekar också Riksbanken i sin, att alltså det är en skakig omvärld just nu. Vi vet inte vart Mellanösternkriget tar vägen, till exempel. Vi kan få nya handelskrig i Europa. Så det är många saker som är skakiga. Men den stora berättelsen är ju att vi har fått ner inflationen och fått ner räntorna. Och att reallönerna nu i Sverige ökar igen. Det är ju den stora förändringen.
Men ska man vara beredd på att det kommer bli dyrare nu under de här kommande 4 åren?
Ja, man ska vara beredd på att Sverige är en utrikeshandelsberoende nation. Och det har ju alltid varit en styrka för vår sida. Vi kan handla med alla. Nu är det också lite av en sårbarhet naturligtvis. När det är så många länder som antingen som går dåligt. Tyskland går dåligt. Det är en sårbarhet för Sverige. Om USA visar ännu mer handelsrestriktioner så är det också dåligt för Sverige. Mot det ska man ju säga att vi har slutit nya frihandelsavtal så att vi har kompenserat det på andra sätt. Så jag tycker ändå vi hittills ser det ganska bra ut. Näringslivet uppfattar jag är rätt positiva och optimistiska just nu. Men det är ingen tvekan om att det är sårbarheter. Och därför måste man föra en väldigt noggrann ekonomisk politik.
Finns det några av de här tillfälliga satsningarna som du skulle vilja ha kvar som ni tittar på?
Ja, som Elisabeth Svantesson har sagt några gånger så får vi ju se hur ekonomin utvecklar sig. Vi var väldigt tydliga med att till exempel den halverade matmomsen och en del av bränsleskattesänkningar. Det var för att så här, stötta hushållen i en tid som har varit tuff och som fortsatt är tuff.
Och det kan man inte räkna med att
nej,
det kommer göra någonting
nej, nej. Hade vi...
Jag menar, maten blir dyrare nyårsdagen 2028 och bränslet blir dyrare redan i höst.
Ja, men som jag sa, tidsbegränsade insatser är tidsbegränsade tills man fattar beslut om någonting annat. Så att vi har inte ändrat oss på den punkten. I grund och botten så tror vi på en återhämtning i svensk ekonomi. Lågkonjunkturen håller på att ebba ur. Sen är alla varsamma med att inteckna ekonomiska framgångar i framtiden. Men det ser mycket, mycket bättre ut. Då är ju traditionen i Sverige, man stöttar ekonomin i lågkonjunktur, man stöttar hushåll, håller uppe köpkraften. Men det gör man inte på lång sikt, utan på lång sikt måste ekonomin stå på egna ben så vi behåller sunda statsfinanser, så vi har goda resurser för nästa kris som förr eller senare kommer att inträffa.
Precis, för redan innan de här tillfälliga satsningarna har ni ju fått kritik från Finanspolitiska rådet för er budget för 2026. Det var för expansiv, det betyder att man spenderar för mycket pengar. De menar ju att hushållens ekonomi är starkare än på länge och att ur det perspektivet så behövdes inte många av de här satsningarna. Du håller inte med.
Nej, man kan tycka lite olika där. Jag tycker det är uppenbart att det här, sammantaget var det här den mest långdragna utdragna lågkonjunkturen som Sverige upplevt på i princip sin 90-talskrisen. Så det är allvar. Det råder ingen som helst tvekan om detta. Sen hade de synpunkter på en del av våra långsiktiga, framförallt det här med försvarsinvesteringar som sker med lånade pengar under en begränsad
tid. Och skattesänkningar
tid.
Som skedde med lånade
pengar. Ja, det kan man säga. Men man kan säga att det är ett klassiskt sätt att stötta hushållen i en lågkonjunktur. Så har vi gjort i alla tider. Svensk ekonomi står sig väldigt stark. Vi har lägre statsskuld nu än den sista socialdemokratiska budgeten om man mäter som andel av BNP. Så jag tycker vi står på väldigt solid grund. Men jag tycker ändå de har en poäng. Man ska vara varsam om den solida grunden. Se till att vi har en god ekonomi även i fortsättningen. Vi fick ju kritik för att vi var för strama i början när vi hade hög inflation och var rädda på att elda på inflationen. Då ville oppositionen spendera mer pengar och vi var de som höll emot just för att inte elda på inflationen ytterligare.
En annan kritik har ju varit att de som har det tufft i samhället, till exempel de som är arbetslösa, har fått det sämre med er politik. Ni har dessutom en hög arbetslöshet som ni inte lyckats knäcka. Ni har inte sett något behov att stärka ekonomin för de som har det allra sämst ekonomiskt de här 4 åren?
Jo, och det gjorde vi ju också. Jag tror att alla som har följt vad som händer i hög inflation, de vet ju att många bidrag, de är inflationssäkrade. De höjs alltså med inflationen, de som går till de som har det allra sämst ställt.
Det är väl inte A-kassan ett bidrag?
Nej, men jag sa inte heller A-kassan. Jag sa, A-kassan är ju till för att vara en temporär omställning. Med
den har ni ju försämrat.
Nej, det har vi inte. Vi har förbättrat det. Vi har höjt taket, men vi har gjort en tydlig nedtrappning. Du låter som vilken oppositionspolitiker som helst.
Jag låter som fackförbunden som har tyckt att det var en försämring av A-kassan.
Vill ha, men det är alldeles uppenbart. Vi höjde taket i A-kassan och vi skyndade på nedtrappningen just för att det ska vara en övergångsförsäkring. Däremot när det gäller bidragen till de som har det allra sämst, alltså garantipension och sådana saker, då stiger de i inflationen. Medan löner stiger inte i inflationen. Vanliga inkomstpensioner stiger inte med inflationen. Och därför har det varit så viktigt nu att se till att nu är det hårt arbetande människors tur.
Så du håller inte heller med om den här kritiken för att det har varit fördelningspolitiskt lite sämre mandatperiod för
nej,
de som har det sämre?
Nej, inte alls. Tvärtom. Vi har faktiskt färre människor som... Man mäter ju fattigdom på olika sätt, men vi har tvärtom färre människor som är i den sortens marginaliserade situation.
Så ska människor då inte vara beredda på att det kommer att bli kärvare ekonomiskt under nästa mandatperiod? Vad är ditt budskap?
Nej, alltså i grund och botten är svensk ekonomi på väg upp. Som jag sa alldeles nyss, den är på väg upp. Det är mycket, mycket bättre förutsättningar nu. Lågkonjunkturen håller på att ebba ut. Vi har gått från botten till nästan toppen av tillväxtligan. Vi har goda förutsättningar. Dessutom har vi på att lösa ett antal fundamentala problem som låg i vägen för svenska framgångar, framförallt brottsligheten. Det betyder inte att det inte är skakigt i omvärlden. Och därför understryker det gång på gång. Kriget mot Ukraina, världsekonomin, amerikanska handelskrig. Det är väldigt många saker som skapar osäkerhet i ekonomin. Och Sverige är en osedvanligt handelsberoende nation. Och därför ska vi vara varsamma och noggranna hela tiden. Till exempel att kunna föra en ekonomisk politik där man verkligen får igenom sin budget. Inte där man förlorar sin budget för att man inte har majoritet i Sveriges riksdag.
Nej, men det är ju någonting annat egentligen. Men alla prognoser pekar på att det blir dyrare under nästa mandatperiod. Det finns ju också ett mindre utrymme att göra stora satsningar. Ni måste ju spara in, ni måste ju prioritera för att göra stora satsningar. Det har ni varit ute själva och pratat om. Ni vill spara in 70 miljarder till exempel för att kunna finansiera era vallöften som ni lägger i den här valrörelsen. Finns det någonting som ni tittar på om att som är liksom backup ifall det ändå blir dyrare och odrägligt för människor att leva?
Ja, men alltså, vi har alltid krisberedskap. Om världsekonomin går in i en plötslig recession, nya krig, om Mellanöstern går tillbaka till något ännu värre än idag, då har vi alltid beredskap. Och skulle Europas ekonomi gå ner och Sveriges ekonomi följer med den in i en ny lågkonjunktur, då har Sverige mycket, mycket bättre förutsättningar än nästan alla andra länder. Vår statsskuld är klart under hälften av snittet, kanske en tredjedel av många länder i Sverige. Så vi har ordentliga muskler. De ska man dock inte missbruka. Och därför tycker jag att du har en felaktig beskrivning. Huvudscenariet är inte att Sveriges ekonomi går i sämre läge, tvärtom. Vi kommer från 10% inflation, låg tillväxt, höga räntor till ett mycket, mycket bättre läge just nu. Men jag säger återigen, det kan hända allvarliga saker och då är vi beredda att agera.
Tack så mycket Ulf Kristersson för att
du kom
hit.
Tack så mycket. Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.